Du, jag skulle välkomna min nästa gäst. Min nuvarande gäst hade på något sätt föreställt mig att han skulle komma in i pimpelfiske overall med ispiggarna i hand i högsta hugg. För det är en sån bild som en tittare som isforskare ger. Men Patrik Eriksson, här står du helt normalt klädd. God morgon.
Men god morgon.
Du jobbar alltså som isforskare på Meteorologiska institutet. Vi tänkte att vi skulle kunna ta en liten snackstund med dig om det här att hur mår isen utanför huvudstadsregionen just nu? Det här är ju ett vanligen återkommande tema. Kan man gå på isen, kan man inte gå på isen? Vad säger du just nu? Hur är läget idag till exempel?
No, just nu skulle jag säga att isarna är ganska så dåliga. Att idag, nu de närmaste dagarna åtminstone, så skulle jag nog hålla mig borta från isarna utan vidare. Det har varit så pass milt och isarna är tunna. Kvaliteten på isen är ganska omväxlande och dålig direkt. Att det är stora öppna områden långt in i inre skärgården, så det säger redan sitt klara språk att hålla sig borta bara.
Tror du att vi kommer att kunna till exempel utanför Helsingfors vid Ungsholmen ungefär, där brukar det alltid vara, det är vackra vintrar, bra ja. Vintrar, så brukar man kunna dalla på isen där. Tror du att vi kommer att kunna göra det under den här vintern?
No, det tror jag faktiskt nog att vi kommer att kunna göra. Alltså, i själva verket så har vi en liten, vi ska inte kalla det kanske ett köldknäpp, men lite kallare vecka framför oss här nu. Och om man har så där några minusgrader i en veckas tid, så från noll kanske man inte får ett riktigt tillräckligt bärande istäcke. Men på sådana ställen där den ligger någon sorts is från tidigare, så hinner det under en vecka med de här köldgraderna, så hinner det kanske bli så pass jämnt, tjockt och starkt att det bär till exempel just på sådana ställen som där innanför Ungsholmen och motsvarande skyddade ställen.
Hur lurigt är det sen? Det har ju både snöat. Vi har haft en väldigt speciell vinter. Det har varit plusgrader, det har varit minusgrader, det har snöat, det har regnat. Hur mycket påverkar det här isens kvalitet?
Det påverkar väldigt mycket. Just snön är kanske den där största faktorn i det här fallet. Så länge den där snön hålls fluffig och torr där ovanpå ytan, så isolerar den ju isen från den kalla luften. Och när vi bara haft några köldgrader, så räcker det helt enkelt inte till för att den här isen ska kunna växa till sig tillräckligt snabbt. Och det där, och sen kommer det regn som får den här snön att smälta. Då blir det så här sörja ovanpå. Nästa gång det fryser till någon natt, så kommer det i princip några centimeter till is på. Men det är så kallad stöpis. Väldigt porös. Har mycket luft i sig. Så även om man mäter upp en tjocklek på sig 10 cm. Men hälften av det är sån här stöpis. Så dens bärighet är helt enkelt inte lika bra som så kallad kärnis. Som kommer åt som liksom direkt köld bygger upp.
Kärnis, stöpis. Det är mycket, mycket branschtermer här. Hur ska man som till exempel lekman? Om det inte är ett ställe som nu Ungsholmen. Där man ser ju då att det är en massa andra människor som är ute och går. Så kan man ju vara så att kanske det är tryggt att gå där. Hur ska man som lekman, om man är någonstans här i huvudstadsregionen, hur ska man då veta om isen håller eller inte?
Ja, men det är just det man inte kan. Man kan inte veta. Men om man studerar och jobbar på det, följer med lite hur istäcke utvecklas på ett visst ställe till exempel, så lär man sig an efter. Det här är någonting som jag alltid har sagt att skärgårdsborna är ju jätteduktiga på det. Eller har åtminstone varit att följa med den där utvecklingen. Det är utan vidare någonting som man måste lära sig. Man kan inte så där med bara öga som rakt nerifrån sydliga breddgrader komma och kunna bedöma ens på utgående från någon liten handbok att det där du kan följa med såna tecken som till exempel isens färg. Är det en mörkklar is, såna glasklar till exempel, och du kommer åt att mäta tjockleken där, så vet du att den är ganska stark. Har man sån här vit, lite så här, vad ska vi säga, grumlig, mjölkig färg på isen, så kan du bedöma till exempel att den här kan innehålla ganska mycket stöpis då, som vars bärighet inte är lika bra, och så vidare. Men det där, men sen har vi situationer där man har varierande iskvalitet och sen riktigt nyfallet snötäcke ovanpå, par centimeter som täcker alltihopa. Du vet inte från en meter till följande att har jag liknande is här som precis nyss bakom mig. Att det där är någonting som man helt enkelt måste bara pröva sig fram. Och där hjälper sin utrustning, ispikar och stavar och grejer.
Vad är det som får människor att... Jag har alltså med mig isforskare Patrik Eriksson från Meteorologiska institutet här i studien. Vi pratar om isens situation just nu i huvudstadsregionen. Vad är det som får oss att gå ut på isen och dalla där in the first place? Varför ska vi alltid ut på isen?
Ja, nej, det är som fenomen är det någonting jag förstår riktigt bra. Alltså, det är otroligt befriande känslor. Att komma ut på vidderna, det är ju härligt. Att skrinna ute på isvidden, det är helt otroligt fint. Så jag förstår det. Jag förstår den där drivande kraften där. Och det är ju någonting som vi ska kunna njuta av. Att i det skedet när det är möjligt så ska vi utan vidare göra det. Det tycker jag nog. Men ja, den där risktagningen, var den där säkra gränsen går liksom. Så det är nog det är svårt att säga hur man ska kunna bedöma det. Men ja, egentligen enkla tumregler, följa dem och sunda förnuftet. Att sen när man vet helt enkelt att det är säkert att röra sig.
Vi ska fortsätta prata mer om det här riktigt strax. Jag tänkte att vi skulle kunna ta ett litet perspektiv på det hela också. För de här senaste, ska vi säga, 5 åren så har vi haft lite varierande vintrar. Ja. Men om vi tittar i det långa loppet, det ska vi fundera på strax. Okay. Här i Yle Vega håller vi på att prata om isläget i huvudstadsregionen. Med mig har jag isforskare Patrik Eriksson från Meteorologiska institutet. God morgon.
God morgon.
Hör du, när du senast varit ut på isen? Man borde egentligen inte gå nu för den är väldigt, väldigt bräcklig och fragil. Men när har du varit ute senast på isen?
Ja, vänta nu. Jag har väl inte ens varit den här vintern ännu. Det har inte blivit av. Så jag misstänker att det var någon gång i mars förra våren.
Okej. Okay. Ja. För frågan är att när jag sa att du kommer som gäst hit i studion hade föreställt att oj, du har pimpelfiskehalare på isbyggarna i högsta hugg och springer hela tiden ute på isen. Men tydligen inte då.
Nej, inte blir det så mycket.
Hur ser isläget just nu? Är den här isbildningen i år? Vi har haft en väldigt, väldigt blandad vinter. Är isbildningen sen?
Ja, på samma sätt som de senaste 4 vintrarna så är den lite senare faktiskt. Alltså... tillfrysningen har börjat, eller vad ska vi säga, nedkylningen av havsvattnet, det är där allt börjar egentligen. Så den har varit långsam längs med hela hösten. Och det där, och vanligen så är det nog vid årsskiftet som det fryser till längs med kusten här i södra Finland. Alltså längs Finska vikens stränder. Och nu kom den här isbildningen igång egentligen först i mitten av januari. Till och med nu mot slutet, så där lite ordentligare, eller om man nu kallar det ordentligt, men i alla fall så det är par veckor kanske senare än vanligt kan man säga.
Vi pratade här nyss om det att exempel utanför Ungsholmen, utanför Brunnsparken, där brukar vara ganska populära sådana isstråk. När tror du att det kommer att frysa igen? När tror du att man kunna promenera till Ungsholmen?
Det vågar jag nog inte riktigt gissa på hela, för det väderväxlingarna är de som reglerar hela grejen sådär. Att kommer det åt att vara minusgrader i par veckor så tror jag det räcker till redan. Nu, någon sorts is kanske där är redan nu, men det där, ja, det känner jag inte till. Men det är så från och till att vederreglera det där så pass mycket. Så länge som det öppna vattnet är så pass nära som det är nu, nära inpå så. Så det där kan man nog inte säga riktigt så säkert.
Är det någon skillnad då mellan till exempel, vi tänker Ungsholmen som är rakt vid Helsingfors centrum, där i centrum är det alltid lite varmare än till exempel i Esbo, Vanda, Kyrkslet. Kommer isbildningen tidigare igång då någonstans, sommaröarna i Esbo till exempel?
Ja, det gör det nog. Alltså det just innanför sommaröarna eller innanför vad ska vi säga, öster om Nordsjö, Sibbo skärgård där, så där kommer nog isbildningen gå lite tidigare. Så jättestor skillnad är det kanske i alla fall inte, men nog lite. Alltså de där skyddade delarna av skärgården där vattnet står lite mer stilla, så där kommer det igång snabbare.
Du jobbar på Meteorologiska institutet. Har du någon inside information om att kommer du att hålla de här minusgraderna nu flera veckor eller?
Jag har nog något desto mer än vad vi kablar ut i allmänheten. Så att det där, en sån där ungefär, grovt sett ungefär en vecka så ser det ut att vara minusgrader nu. Men något desto mer kan man kanske inte säga.
Och vi pratar här just också om det att isläge har varit sån här vinterläge, ska vi kanske kalla det. Det har varit ungefär likadant de här senaste 4 åren. Om vi då tittar på, liksom, på en lite längre perspektiv. Är det här normalt eller abnormalt om vi tänker 80-tal, 50-tal, 40-tal, 20-tal och sånt här?
Jämfört med det där tidigare det där tiden, alltså om man tänker just 50-årsperspektiv så har det nog varit tydligt mildare nu. Och senare tillfrysning. Och nu har vi till och med på jobbet börjat tala om det nya normala.
Okay.
Trendkurvorna till exempel, så de pekar nog ganska så stadigt neråt. Och kaste, man ska säga, ändringen här skulle jag säga är lite tydligare än tidigare variationer under, vad ska vi säga, senaste 150 åren. Okej, om man går längre bort i tiden, bakåt i tiden så är det mera uppskattningar. Men i alla fall, man ser nog en tydlig trend. Och det där, om man jämför sådana här längre perioder, så att vi talar om 30 års klimatperioder. Om man jämför två överlappande sådana perioder, så är istäcket nog senare och kortare, kommer senare och är kortare än under den tidigare 30-årsperioden.
Jag skulle just fråga det här att vi pratade just om det att tidigare när tillfrysningen skett ungefär vid årsskifte, där vid jultider, efter det hade varit is, men nu så vi har ännu också öppet hav utanför Helsingfors. Den har inte blivit längre sen då, den har inte bara förskjutits framåt, utan att den har liksom förkortats, man kan säga att den har förkortats i båda ändå.
Ja, den förkortas nog helt, det gör det helt tydligt att issmältningen kommer igång oberoende i mars månad längs med sydkusten. För solstrålningen, strålningsbalansen liksom på grund av att solen redan är så högt uppe, så den reglerar såklart den här issmältningen. Så det är helt tydligt att den här istäckta perioden också har blivit kortare.
Om vi sätter in ett värde, jag vet att du är statlig tjänsteman, men vi försöker sätta in ett värde i det här. Är det en bra eller en dålig sak?
Ja, där finns ju så många olika perspektiv.
Alltså, Vi kör med ett.
Jag kan till exempel nämna det att en av orsakerna, den största orsaken till att vi följer med isläget på institutet är det att vi betjänar vintersjöfarten, eller sjöfarten i lag. Och på den fronten kan man ju säga att det här är en bra sak. För att det möjliggör mera trafik till våra hamnar genom hela vintern. Och om man bortser från norra, alltså om man bortser från Bottenviken, ska vi säga, så då har det varit lättare trafikläge till våra hamnar de senaste åren. Det kan man säga. Det är en följd.
Okej, okay, så det är en positiv följd. Vilken skulle vara en negativ följd av det här?
Det negativa är miljöpåverkning helt enkelt. Att ekosystemen måste lite justera sig efter den här ändringen. Vi har trots allt ekosystem som är anpassade till ett visst sorts, till en viss sorts cykel, vintercykel som hela systemet på sätt och vis har varit beroende av. Och det kanske är vissa rubbningar i och med sådana ändringar.
Kan det leda till att någon art blir utrotningshotad eller någonting så drastiskt?
Jo, alltså riktigt extrem kanske. Nu är jag inte expert på den fronten, men det vad jag har hört är att det, åtminstone någon sorts obalans kan det bli. Att någon viss art gynnas mer än andra. Någon annan art lider mer. Och då blir det en obalans som påverkar hela ekosystemet.
Vi ska, Patrik, köra en sista fråga. Det handlar om det att nu flyttar vi oss från havsis, som egentligen är ditt specialgebit, till insjöis. I Kyrkslätt finns det planer på att bygga en iskarusell som ska slå världsrekord. Det vill säga den ska vara 120 kvadratmeter i diameter. Den ska byggas under veckosluten nu den här helgen. Och tanken är att den ska få snurra i en vecka fram till fastla. Det ska alltså göras då i sjön Humaljärvi. Vad tror du om arrangörernas chanser att få tillräckligt med is för att bygga den här iskarusellen?
Jo, jag tittar lite in på den här nyheten. Jag tror att det ser ganska lovande ut egentligen. De hade redan, påstod de, upp till 20 cm med is där. Och de senaste regnen hade fått snön att smälta helt. Och nu med den här veckan med köldgrader så borde den där isen stabiliseras ganska så bra. Så jag skulle säga att de har goda chanser där.
Bra, tack för den prognosen, Patrik Eriksson, isforskare vid Meteorologiska institutet.
Tack.